Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 208. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God tisdag.
Bra.
Malmö FF är vidare till kvartsfinal i Svenska Cupen efter 3-0 i den avslutande gruppmatchen hemma mot AFC. Jättebra, tyckte Jon Dahl Tomasson när han kanaliserade sin inre Allan Kuhn. Delar ni det omdömet om insatsen?
Tränare är goda, det är god intensitet på träningarna. riktigt så bra var det väl kanske inte, men det var väl rätt okej.
Men det är väl det ligger väl en tränares natur att
han menar att han är part i målet.
Precis. Nej, men det var ju faktiskt en sån sak som sa som Jon Dahl Tomasson inför han skrev på med MFF från danska journalister, var att han har alltid någon slags agenda när han uttalar sig om någonting, och här handlade det ju om att ingjuta mod i sin trupp. Det var väl,
kanske man kan säga,
ja precis, ja, kanske framförallt sig själv. Man kan säga mycket om MFFs gruppspel, men jättebra har det väl inte varit.
Sen får man, det finns väl två aspekter man ska ta med. Kanske borde Malmö vara längre framme med tanke på Wolfsburg, eller så naturligtvis kan de ha påverkats negativt. Men om man också tittar på hur gruppspelet har sett ut för andra lag, så är det ju inte, det är väl bara Hammarby som har haft riktig motorväg, eller så är det, ja, Mjällby.
Ja, men det handlar ju mycket om, för det är ju hård press på de allsvenska toppklubbarna, i alla fall topp 6, topp 5 klubbarna. Och det handlar ju någonstans om att överleva de här minorna, för man har ju nästan bara något att förlora i gruppspelet. Det räcker ju med att liksom stå och sova i första delen av första halvlek mot något division 1-lag, och sen så är gruppspelet kört. Liksom. Det är små marginaler.
Det gjorde de ju. Men det gick ju bra ändå.
Ja.
Alltså, resultatmässigt.
Nej, men det kan ju straffa sig. Nu hade ju MFF en väldigt lätt grupp, så att det kunde ju inte gå på så många andra sätt.
Man ska prata lite om matchen, så kändes det som att Malmö började bra mot AFC. Man började i väldigt högt tempo, kvicka passningar. Inte så stillast. Det var mycket större rörelse i laget, tyckte jag. Men sen hände ju någonting när man kom nära straffområdet. Och de får prata hur mycket de vill om hur många chanser de producerade, för det hände ju inte särskilt mycket inne i straffområdet. Och jag vet att det är svårt mot lågt stående lag, men jag saknar också att man river sönder spelet genom att skjuta utifrån. Mm. Man måste liksom komma till avslut, annars händer det aldrig någonting.
Ja, man ska ju inte inbilla sig att de lagen i det här gruppspelet som har mött Hammarby och som har mött Häcken till exempel har liksom stått med backlinjen uppe vid mittplan. Så är det ju inte. Det handlar ju om att vara tillräckligt skicklig.
Och sen det som händer är ju ändå att AFC i andra halvlek gör ett litet tamt försök att gå framåt, eftersom de har ju ingenting att förlora då. Det var ju säkert ett medvetet val att man skulle vänta. Så därför blir det inte heller riktigt rättvisan, för 1-0-målet kommer ju väldigt tydligt när AFC för första gången flyttar upp folk och det blir en annan typ av spel. Så att man kan ju inte riktigt säga att tålamod bröt ner AFC, för det tycker jag inte var riktigt rätt. Sen var det fina mål de bjöd på. Det ska ju faktiskt sägas. Anders Christiansens klack är fantastisk. Lasse Nilsens oväntade nickmål på hörna. Inte alls dumt. Och Erik Larssons vänsterskott var riktigt bra.
Jag tänker att vi ska diskutera det här rollerna i anfallsspelet lite mer. Men vi ändå börjar med det som på något sätt ändå var det stora samtalsämnet efter den här matchen, så var det ju Anders Christiansens nya position. Kan man säga det här som ett taktiskt lyckat drag eller en chansning från, för det var lite grann en känsla jag fick från en tränare som inte riktigt litar på det som
Jag tyckte det var en intressant... Du har ju mejlat den här frågan innan då, full transparens här nu. Och jag tyckte faktiskt var ett intressant synsätt som jag faktiskt inte riktigt tänkte på det viset från början. Men det är ju klart att det kan ju verkligen ge sken av det. Att liksom lite desperat testa det här, eftersom det har ju inte testats överhuvudtaget på de här träningsmatcherna innan.
Nej, däremot har de tränat. När de spelade kortare matcher i veckan så var en av uppställningarna med Christiansen som i den rollen. Och det är lite grann den ofrivilliga anfallaren, för han vill ju inte vara där framme själv. Han vill ner och hämta boll, men han pratade faktiskt rätt bra också om hur det var olika sätt att löpa som vanlig mittfältare och i den här rollen, att han måste vara mer explosiv och liksom vila mer emellan, för att liksom, det är ju mer en, vad ska man säga, en anfallares löpvägar än en mittfältares. Men om det här ska fungera så tror jag att man måste hitta tydliga roller för, vad ska vi kalla dem, alltså de här halvytrarna, Antonsson och Rex i detta fallet då. Det var väldigt svårt egentligen, och det har ju Thomas som sagt, det är ju nästan medvetet att man inte ska kunna sätta siffror på laget, men jag tyckte att framförallt Sören Rex försvinner helt när han inte får komma ut och komma in från kant, och det blir, alltså, där någonstans måste man hitta ytterligare en tanke vad det man vill göra.
Christiansen har ju också en liten, i alla fall när han spelar den positionen, känns som en liten förkärlek för att dra sig ut till vänster för att liksom hämta bollar och fördela därifrån. Så det gör ju att Rex hamnar ännu mer i kläm på något sätt. Jag blev lite förvånad när Christiansen pratade efter matchen om att det här ändå liksom kunde vara ett bra sätt mot lag som försvarar sig lågt. Jag skulle mer tänka att det var tvärtom. Att det här skulle kunna vara en uppställning att använda mot alltså i de tuffa bortamatcherna. Och spela med Levicki och Bachero bakom och så Christiansen längre fram.
Men jag tror inte jag förstår inte riktigt. Anders Christiansen är ju en spelare som inte gillar att inte vara med i matchen, så att säga. Liksom, det är ingen spelare som gillar att liksom smyga runt och vänta på sin chans, utan han vill vara en klassisk skolgårdsspelare på det vis. Han vill ha bollen hela tiden och vara överallt där i hela situationen. Under en period när MFF har haft det svårt så kan man ofta titta på matcherna och säga att Anders Christiansen är så sugen på att hämta bollen ner i backlinjen så att MFF tappar anfallshot. Och det har liksom blivit en förklaring att Anders Christiansen är för långt ner. Jag tycker ju att han är som allra, allra bäst framför motståndarnas straffområde. Liksom samtidigt så han vill ju gärna ta sig in där med fart, och han vill ju liksom inte stå där med ryggen mot mål och invänta en boll och sen vända upp med den, utan han vill komma in där med lite explosivitet och liksom hitta de här avslutslägena och inte bara fördela bollarna vidare.
Ja, därför tycker jag det känns som att både, om vi nu räknar de som spelar senast, Antonsson och Rex måste komma högre upp i banan och kanske komma lite längre ut för att ge det utrymmet, så att det blir, ska vi säga, att Christiansen får ett spelrum någonstans mitt på offensiv planhalva. Om man ska försöka vara lite nördig sådär.
Ser ni några nackdelar med att använda Christiansen så långt fram i banan?
Egentligen inte. Alltså, den stora fördelen tycker jag är att du får in både Levicki och Bachero naturligt i laget på mittfältet, och att det känns som att de kan fungera ganska väl tillsammans där. Och att, framförallt om man ska titta till form, så tycker jag att den trion är bland de starkaste i truppen. Och då måste man ju utnyttja dem också.
Jag tycker egentligen att de ska ligga som en rak trea framför backlinjen. Alltså rak, men den är ganska, vad ska man säga, dynamisk trea framför backlinjen. Där tror jag man får ut bäst av dem. Men det är inte så MFF vill spela riktigt.
Sen är det ju sagt att MFF ska anfalla mycket centralt. Men nu var det ju faktiskt så att man luckrade upp framförallt på högerkanten. Jag tyckte Erik Larsson var riktigt, riktigt bra. Han var ju mer wingback än vad han var i fjol. Han var ju nästan högerytter. Men med rätt bättre inlägg och mycket inlägg. Och det var ju egentligen inte det spelet man skulle ha. Men det gick ju inte att bara spela i mitten. För det var ju väldigt trångt.
Står det 10 motståndare i straffområdet, så är det ju...
Och då måste man ju utnyttja ytorna som finns på kanterna också. Som Fredrik var inne på förra gången.
Ja, men det är det som jag inte riktigt begriper med uppställningen. Varför man vill anfalla på det viset. För att man kör fast, och att det har ju helt isolerat Isak Estelin i matcherna egentligen. Han är ju så uppvaktad motståndare så att Jättesvårt för honom att få tid och yta och göra någonting alls egentligen.
Det är ju också ett tecken att vi pratade här i 9 minuter om detta innan vi nämnde hans namn överhuvudtaget.
Mm. Ja, men lite så är det. Han har ju varit, bortsett från den här straffen, ganska anonym. Alltså straffen mot Wolfsburg borta.
Men därmed tycker jag att man ser när han väl får boll eller får de här situationerna så är han stark och att det finns en väldigt stor potential i att kunna utnyttja honom.
Mm. Ja, men så är det definitivt. Frågan är bara om det här systemet är det bästa för honom. Eller i alla fall så som MFF spelar i det här systemet.
När det är så mycket folk och så trångt och så tillbakadragna motståndare som i denna matchen så kan jag ibland känna att det hade i alla fall varit intressant att se Molins få några minuter i ordinarie omgivning. Han är ju ändå lite bättre på att hantera små ytor än vad Thelin är.
Ja, och kanske vad ska jag säga, kvickare med fötterna i straffområdet. Det är absolut.
Men om man tittar... Jag hade kanske nästan hellre sett en helt annan anfallstyp i den rollen. Jag hade kanske hellre sett Antonsson i den rollen och få någon mer, vad ska man säga, lite mer Hammarby-aktig version av uppställningen. Att få den typen av finisher och djupledsspelare liksom på den rollen och sen ja, bygga upp med mer, vad ska man säga, playmaker-aktiga spelare som ligger i den så kallade trean då, och kanske få in Rakip där till exempel hade jag tyckt varit klockren. Jag tycker egentligen det är märkligt att han har fått spela så lite på den högerytterpositionen och Antonsson har fått spela så mycket. Det känns egentligen som att den är mer klippt och skuren för Rakip den rollen än för Antonsson, som ju inte är den typen av spelare från början.
Men jag tycker att problemet ligger lite grann och det kommer att växa här om inte det börjar produceras. Alltså Malmös anfallare gör väldigt lite mål och skapar inte jättemycket chanser heller. Och det kommer att bli rop på att det måste in en ny anfallare senast i sommaren här. Det är jag helt övertygad om. Alltså, vi kan fortfarande inte peka ut vem som ska göra 10 mål i det här laget skulle jag vilja säga. Ja, skulle jag peka ut någon skulle jag nog säga Anders Christians.
Men en ny anfallare...
Det ryktades ju nu om, såg jag, att flera allsvenska klubbar högg på, vi kan inte, tror det var Fotboll Direkt som hade skrivit om Ishak Nürnberg, anfallaren. En sån typ av spelare, det kanske har passat bra. Men det är liksom att MFF nämns i de sammanhangen, vi behöver liksom inte väga in någon slags tyngd i det, just det ryktet, men att de nämns i sammanhangen känns ju ändå som att MFF är på någon form av jakt där. Man inte är färdig så att säga.
Det faktiskt, om vi ska hoppa lite grann där då och tangera årsmötet, så gav faktiskt Anders Paulsson en liten öppning där han sa att han uttryckte inte exakt så här, så du får inte ta mig för väl, men att styrelsen har meddelat den sportsliga ledningen att det finns medel till förfogande om man anser det nödvändigt. Inte specifikt för en anfallare alltså, men för att ytterligare förstärka truppen.
Om man återgår till laguppställningsdiskussionen, så jag är lite nyfiken på vad ni har för åsikter. Jag har
du har
studerat för lite, men alltså exakt, om vi nu pratar 4-2-3-1, så ettan då Kiese Thelin som det har varit i de flesta fall, vad är den spelarens roll i det här systemet? För jag kan inte riktigt...
Nej, jag måste erkänna att jag också blir lite förvirrad av det.
Och
jag vet inte, för jag har liksom också försökt att titta på sekvenser i matcherna och jag har fortfarande väldigt svårt att se det tydliga mönstret i Malmö FFs offensiv. Vem som ska göra vad. Och spelarna har ju själva då pratat mycket om den här friheten och så vidare. Men jag vet, någonstans så känner jag att om man inte är Lionel Messi så ska man inte ha för mycket frihet. Det mår man inte bra av. Man blir såhär, det kan säkert vara jättebra i en enskild match, men överlag så behövs ju tydliga ramar för spelarna. För man är ju inte så överlägsen sin motståndare så att man kan liksom få uppdraget att göra vad man vill. Och kanske att det liksom, samtidigt ska man ju inte vara bakbunden i sin roll heller, så att man inte får göra vissa saker, för det ska ju liksom, kreativiteten ska ju främjas och sådär, men just nu så är det, ja, det finns ju frihet då, men det verkar ju liksom inte finnas några direkta direktiv vad man ska göra med den, kan jag känna.
Nej, om de finns så har vi väl inte sett dem riktigt. Nej. I så fall. Jag tycker väl att Thelin är väl alltså ganska tydligt ändå en uppspelspunkt och en spelare som ska hålla sig i straffområdet. Sen om han är rätt typ för det vet jag inte, men jag tycker fortfarande att...
Ja, men tittar man på matchen igår så alltså första 60 minuterna så rör han inte bollen. Nej, nej. Eller igår, i söndags.
Nej, jag säger inte emot det, men jag tycker...
Jag menar inte, jag säger inget ont om honom, alltså. Nej, det är systemet som jag...
Nej, jag tycker fortfarande problemet är mycket de andra tvås roll, alltså det här fria spelet för Bex och Antonsson, om vi säger det igen. Men för det Malmö har tappat ytterligare, så man ska komma ihåg att Marcus Rosenberg har försvunnit, men det man har tappat med det här sättet att spela, det är Arnold Treustassons eminenta samarbete med Sören Rieks. För det var ju en av de absolut tyngsta anledningarna till att Malmö gjorde en så bra säsong som man gjorde i fjol.
Och jag känner att nu när vi pratar om det så kanske vi har underskattat den här aspekten lite under vintern. Att det är ju närmast en taktisk revolution som pågår i Malmö FF. Och det är ju inte bara att, liksom, att Marcus Rosenberg har försvunnit, utan det är ju som Max säger här också, just det Treustasson-Rex-samarbetet. Och kanske det allra största att MFF inte spelar med två anfallare längre, som man ju har gjort i x antal miljoner år, höll jag på att säga. Nej, men det är ju nästan klubbens DNA att spela på det viset. Men minns ju när Roland Nilsson har ju gett sig på att göra ungefär den här förändringen som Jonald Tomasson gör nu. Kan det vara 2008-2009 han gjorde det? Jag för mig att inför premiärsäsongen på Stadion 2009 så spelade MFF lite 4-2-3-aktigt. Men då ska ju Bengt Madsen ha ringt upp Roland Nilsson efter någon slags 0-0-match mot Gais eller något sånt där och sagt att nu går vi tillbaka till 4-4-2.
Du, vi har sett
man vet inte riktigt om det är skröna eller om det är sant. Men...
Vi har sett MFF spela med femmannakedja.
Ja, det är sant, det är sant. Det fanns, det
jag
finns
tycker ju... att du använder vi väldigt vidlyftigt.
Ja, är det ni två?
Det är inte jag.
Men det som jag tycker är intressant är det vi diskuterar nu, det är faktiskt att Anders Christiansen ända nere från Marbella och ända fram till nu i helgen så betonar han hur lång tid det kommer att ta att förändra det här spelsättet. Vi har mycket arbete kvar, som han uttryckte det senast. Och det är ju kanske klokt att han säger det, men det säger också att...
Men så tycker jag ju annars innan alla säger hela tiden under svenska försäsonger.
Vi har inte hört någon annan MFF vara så tydlig med det i det här. Han lyfter det själv utan att man frågar honom om det. Mm. Och med tanke på hur vårsäsongen ser ut så vet i 17 om Malmö FF har råd med att ha för mycket arbete kvar. Därför blir ju helgens match mycket intressant.
Precis, vi kan ju passa på här kanske då att blicka framåt lite mot den redan nu. Det blir alltså då AIK som är Malmö FFs kvartsfinalmotståndare. MFF spelar hemma och med tanke på motståndet så finns det ju inte så mycket alternativ till spelplats, utan det blir ju på Stadion.
Det måste det bli.
Söndag klockan 16. Det var mycket förvirrat igår kväll. Svenska fotbollsförbundet skickade ut tre olika varianter med avsparkstider. Ingen av dem blev rätt heller, tror jag. Men vi kom fram till att det skulle vara klockan 16 på söndag.
Men det är kuppen. Det ska inte vara helt väl. Nej.
Lottningar vi minns med Gerhard Sager har ju varit...
Alltså den här lottningen igår också, när man slänger upp en sån här liten duk ute på någon blåsig plan. Jag vet inte. Det är inte proffsigt. Det är lite gott också. Ja. Det är lite så här mot den moderna fotbollen. Nej, demonstration på något sätt.
Väldigt skön livekänsla i det hela.
Ja, precis. Någon som står på en äng och säger...
Två heter de, mikrofoner och pekar eller så lite olika.
Ja, precis. Ja. Och någon som står och säger, ja men Hammarby kan väl möta Elfsborg? Okej.
Okay. Jag är tyst för jag var på handboll.
Det är så lottningen går till ungefär.
Ja. Men Fredrik...
Ja.
Du har ju då haft lite tid i alla fall att sätta dig in i AIK 2020.
Allt är lika roligt.
Ja.
Vad
finns att säga om motståndet?
Det, precis som MFF kan man väl säga att AIK håller på att förändra ganska mycket. Efter fjolårssäsongen så var det surrades väl lite grann om Rickard Norling verkligen skulle leda det här laget som någonstans kanske lite stod och stampa 2019. Men han fick förlängt kontrakt nu i februari. Och han ska alltså vara AIK-tränare till och med säsongen 2021. Och jag hittade ett citat med honom från Marbella från en intervju med Fotboll Direkt som jag tyckte var ganska talande för vad man själv kanske har känt med AIK också. Det var så här: sista fighterna mot Sundsvall också, och sista hemmamatchen, så kände jag, fy fan vad statiskt och trist. Det finns ingen dynamik överhuvudtaget i det vi gör. Så fortsätter citatet och fortsätter. Vi skulle ha spelare bakom bollen i princip hela tiden, oavsett när och var på planen. Så att, det är ju en ordentlig sågning av sin egen taktik och sitt eget spelsystem, Rickard Norling. Det är alltså det här 3-5-2-systemet de har kört. Och nu har de gått över till 3-4-3. Och då är det alltså, om man tänker lite hur MFF spelade mot Köpenhamn borta. Så 3 backar, 4 mittfältare och så 2 kreativa spelare framför där, och så en ensam anfallare på topp. Den ensamma anfallaren blir ju Goitom då, eftersom Sigurd Thorsson är skadad, långtidsskadad förmodligen. Det vet man inte riktigt hur länge han är borta, eftersom AIK som MFF inte säger sånt. Vi kommer tillbaka till det senare. Men där någonstans är det. Och de har gått över till ett väldigt man-man-anpassat press- och försvarsspel. Vilket ju också är en rätt stor förändring. Det är väl kanske framförallt den allra största förändringen. Men AIK ska bli hungrigare. De ska bli attraktiva och spela. De ska bli attraktiva uttalat faktiskt för att locka folk till arenan och spela en roligare fotboll. Det är fascinerande folk, att alltså, de
är det är ju en kulturförändring som heter duga.
Ja, ja visst, när vi pratar om MFFs förändring och så här, men AIK, det är ju liksom verkligen stora grejer, men egentligen så var det inte så stor skillnad på det laget som vann guld 2018 och det laget som, man ska inte säga, stod på något sätt, var det ett misslyckande att komma fyra, men de var ju med i guldracet fram till 2 omgångar, men den stora skillnaden var ju att motståndarna hade lärt sig AIK spela, och tvåan att Kristoffer Olsson inte längre spelar i AIK. De tappar ju oerhört mycket kreativitet med honom. Så ja, det är väl i runda slängar vad AIK har för sig.
Ja. Men skulle du säga att om man jämför de här taktikomläggningarna då, finns det något lag som du bedömer ligger längre fram i sitt omstruktureringsarbete än det andra? Alltså, eller är de på samma
MFF? MFF borde ju ligga längre fram. Men på ett sätt. Men å andra sidan, Rickard Norling är fortfarande AIKs tränare. MFF har bytt tränare under vintern. Samtidigt har AIK haft mer ruljans i truppen. Och där har MFF i stort sett, förutom Marcus Rosenberg då, det är ju ingen liten förändring. Men ändå, de har ju ganska mycket samma spelarmaterial. Så att, och dessutom har ju MFF faktiskt varit igång under vintern. Och har mött högklassigt motstånd och gjort det i långa stunder helt okej. Så MFF går in som favorit. Och även, inte bara i den här enskilda cupmatchen, utan ska vi ju kunna prestera bättre resultat än AIK i Allsvenskan också. Det får man väl säga.
Max, tror du att det är bra, liksom en bra, det vill säga lämplig lottning för MFF? Eller hade det varit bättre med säg Elfsborg eller Falkenberg?
Nej, spontant när jag hörde det så tänkte jag att det hade varit bättre att de hade fått möta dem. Inte Häcken kanske, men
nej, det gick ju inte heller.
Nej,
så
nej men att ett av de andra lagen...
Alternativen var alltså Falkenberg, Elfsborg och Göteborg.
Just det. Spontant var för tanken att det var bättre att de hade mött någon annan, men ju mer man tänker efter så tror jag faktiskt att det är bättre att Malmö får den här värdemätaren Pang Chong nu direkt här. Det är inte säkert att man skulle gå vidare ändå. Då hade man stått där utan att veta kanske så mycket mer. Så att jag tror det är bra att de, för det första naturligtvis att de spelar hemma. Men också att de möter ett förmodat topplag. Så att både de själva, för jag tror att det finns en osäkerhet i var de står i förhållande till allsvenska lag. Och det, inte minst för oss andra är det också intressant att få se hur den här Jon Dahl Tomasson-taktiken och upplägget fungerar mot svenskt toppmotstånd. För Wolfsburg fortfarande blir inte en rättvis jämförelse, tycker jag.
Det är väl där AIK någonstans ska tala för dem också. De fick ju faktiskt det här skönt. De inledde ju kuppspelet minst sagt skakigt. Och fortsatte det ganska skakigt också borta mot ÖIS. Men den här hemmamatchen mot Kalmar nu då, som spelades på måndagskvällen, det var ju verkligen ett liksom besked av att saker och ting går åt rätt håll för dem. Där gjorde de ju det riktigt, riktigt bra. Och så fick de ju igång en av sina då de är en av sina två tior. Man pratar ju gärna mycket i det.
Den kan man ha två?
Ja, det kan man tydligen ha.
Det blir 20.
Ja, precis. Nej, men alltså, en tia då, vi får väl förtydliga där att det är den rollen som Anders Christiansen hade i MFF mot AFC, som de mötte. Och nian då är ju Isak Kiese Thelin. Normalt sett brukar man säga nian som den som ska göra alla mål. Och tian liksom Maradona, sedan framspelaren, kreatören. Så. Det är i alla fall finländska Sakko Yllätupa. Han värvades inför förra säsongen men gjorde långt ifrån en succé. Det var väl i stort sett alla nyförvärv AIK värvade förra året. Blev ju mer eller mindre, man ska inte säga misslyckade, men det var ingen som gjorde någon direkt succé. Karol Metz kanske gjorde det bra. Men ja, det ska bli jäkligt spännande att se.
Han kanske gjorde det bra.
Ja, men vad ska man säga, han var inte med i årets lag direkt.
Nej, och mittbacksvärvningar har en tendens att kanske inte, det brukar inte bli de stora rubrikerna.
Nej, det blir väl inte riktigt så. Det får ju sådana fall. Ja, i och för sig, Robin Jansson hade vi ju. Det var ju mannen som kom från, som helt sanslöst kom från Dalsland och kunde spela fotboll.
Men ska man titta på, om vi nu liksom ska återvända till Malmö så att det inte blir liksom bara Stockholm. Nej, men
nu pratar vi om Dalsland.
Om man ska titta på kupplotten i stort så finns det ytterligare ett steg då. Och då kan man ju säga så här att om Malmö nu slår AIK så är det ju drömlottning sen att få möta vinnaren av Mjällby och Falkenberg och slippa
Strandvallen borta. Det är ju aldrig en dröm för
den.
Alltså jämfört med Tele 2 Arena borta mot Hammarby eller
Pest eller Kolera. Alltså.
Nej, men det, alltså, ska man se det som en kuppväg framåt så tror jag det var en rätt bra variant där.
Mm. Ja, nej, hamna på den andra. Att veta att att Hammarby eller för den saken skulle Häcken vänta på bortaplan i omgången på det varit svårt. Men det hade ju inte varit, ur ett rent sportsligt perspektiv så hade ju en final på Tele 2 mellan Hammarby och MFF varit rätt intressant. MFF återvände till skräckarenan liksom.
Ska vi ta det? Det är det som vi tangerar då. Jag vet inte hur mycket ni hängde med där, men det är ju en helt galen allsvensk vår, inte minst mötena med Hammarby. Jag ärligt talat, jag förstår faktiskt inte riktigt hur man kan få ihop det, även om det var hänsyn till Europaspel och så vidare. Men det är alltså så att Hammarby möter Malmö FF den 10 maj på Tele 2 Arena och 4 dagar senare spelar man i Malmö. Och jag tycker att det är fullständigt värdelöst för allsvenskan när det blir så. Det var ju så när MFF och Djurgården möttes 3 gånger för ett par år sedan.
Ja, och det var ju den, ja precis.
Alltså det räcker ju konstant. Nu ska vi inte förutsätta saker i en allsvenska som inte ens har börjat, men Malmö FF och Hammarby är 2 topptippade lag. Ett par tre skador eller liknande där i de matcherna kan avgöra en hel säsong. Det är inget bra när det blir så här.
Det är ju dessutom en match man vill ha på hösten. Hammarby och MFF har ju mötts i oktober, alltså jag vet inte hur många år bak i tiden. Det är nästan alltid ett sånt möte. Nu har ju Hammarby inte varit guldstridslag från denna förra säsongen. Men jag tycker ändå det är ändå alltid en publikmatch.
Och under den här perioden så möter alltså MFF både AIK och Djurgården. Och båda två borta dessutom. I alla fall att de möter AIK och Djurgården.
Hammarby och Djurgården har de borta i samma veva väl? Ja, eller de kanske de skiljer några veckor emellan.
Och sen där. Har de AIK också. Vilket gör det bara ännu märkligare. Det är synd att man inte, jag vet inte hur det heter att man lottar en serie, jag vet inte hur mycket man lottar eller vilka parametrar man räknar in, men nu ska vi säga då att MFF Hammarby skulle gått i augusti och den är alltså flyttad för att lagen har Europaspel, men den skulle liksom aldrig hamnat där mitt i sommaren från början.
Nej, och dessutom vill jag slänga in ännu en parameter. Vi står ju också inför en eventuellt spel inför tomma läktare. Det behöver inte vara så långt bort att det faktiskt blir så. Det kan ju den ekonomiska påverkan det kan få för de allsvenska klubbarna att gå miste om så mycket pengar. Jag menar, det är en sak för Premier League att spela nu. Det är förstås väldigt, väldigt tråkigt för Premier League att spela den sista månaden, en och en halv månaden utan publik på läktarna. Men det överlever ju serien. Det finns pengar där. För allsvenskan kan det ju bli ödesdigert för klubbarna att tvingas spela. Jag menar, ta Falkenberg till exempel, eller de här mindre klubbarna.
Det är värst liksom. För de mindre klubbarna.
Precis, och att liksom att inte kunna bjuda på de fotbollsfesterna det innebär när de här större klubbarna kommer på besök. Det är ju ett jäkla droppslag.
Tänk omvänt då, om det är så att allsvenskan fortsätter att spela med publik. Då har allsvenskan tidernas läge för internationellt genomslag. Enda ligan i Europa där du liksom är stämning på matchen.
Tyvärr kan ju ingen resa hit för att se det.
Nej, men man kan ju sälja tv-rättigheter.
Ja, men så
ja. Ja, men ska vi bara, får jag bara fullfölja, för jag, jag tog upp, slog upp det så jag inte skulle säga fel. Om vi då bortser från den här flyttade matchen, så är det alltså så att 17 april Djurgården MFF, 10 maj Hammarby MFF, 21 maj AIK MFF. Jag kan inte se att det finns någon som helst rimlig logik i att Malmö ska spela.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Inom loppet av i princip en månad, alla tre matcherna i Stockholm mot ettan, trean och fyran i förra årets allsvenska.
Ja, vi kan ju nästan, man kan slå på rapporteringen efter det, för allsvenskan kommer att vara avgjort mer eller mindre.
Nej, jag tycker det är mycket märkligt, måste jag säga. Och viruset är något mycket allvarligare och som vi inte kan, ingen av oss kan veta var det landar. Men det är klart att det som Fredrik säger, skulle det ju slå oerhört hårt då dessutom om de här matcherna. Jag förstår bara inte varför det har blivit så här faktiskt.
Om vi ändå i detta läget nöjer oss med att titta på matchen mot AIK, vad ser ni någonting jämfört med den elvan som startade mot AFC? Kommer det bli några förändringar?
Jag vill ju se Trösta som på planen helst. I alla fall. Och givetvis Rasmus Bengtsson. Var status vi då inte vet någonting om enligt den nya tidräkningen.
Och Tröstasons status
vet vi inte heller.
Nej, det vet vi. Han kom ju i alla fall in mot AFC. Så att
ja.
Det måste ju ändå vara...
Han fick en smäll där direkt igen.
Ja.
Men han spelade ju vidare. Så
ja, att precis. Nej, det är ju lite...
Vi kan ju däremot konstatera att utan att ha en aning om någonting, så Inge Berget spelar ju inte den närmaste tiden. Det, så är det ju.
Hur är det med hans skada?
Nej,
det är ingen som vet.
Ingen som vet. Han har inte synts till på planen. Det kan ju vara den enkla värdemätaren så här långt.
Mm. Bonke Innocent, vad är det med hans skada?
Han är ute på planen.
Ja? Mm. Okej, okay. Vad har han haft för skada? Ingen som vet?
Jo, där, så långt visste vi väl faktiskt att det var någon, en överansträngning i ett lår, tror jag.
Okej.
Okay. Och Fåri är frågetecken i AIK.
Ja, vad har han för skada?
Han gick av i paus. Och, hur var det? Han hade en... det var också sånt där helt sanslöst uttryck, Rickard Norling. Det var, alltså det låter som att han har fått en känning i låret, men det var en krampaktig tendens i underkroppen, tror jag det var. Något sånt där. Nej, det var makalöst. Tiden är ju led.
Så länge vi vet någonting, så Dusan Melicharek har ju haft problem med fot hela våren. Han fanns ju inte med nu heller. Han är på bättringsvägen, har tydligen fått kortisonsprutor i foten. Och har väl suttit på bänken, alltså fast han inte borde ha gjort i några matcher tidigare, och det säger ju en del om hur man upplever situationen i Malmö FF bakom Johan Dahlin.
Var det ett brott mot GDPR här nu?
Reservvalvakter går inte under GDPR.
Nej, det är bra.
Jag har faktiskt pratat med honom själv, så
ja, man vet aldrig nu för tiden.
Men jag tänkte på Trøystason, sa du Max, vem ska han ersätta då?
Ja, det är lite svårt hur man ska resonera. Men ska du se det här systemet rakt av, så just nu är det ju, tycker jag, Sören Rex, eftersom han inte fyller någon riktig funktion i det här systemet. Jag tycker det är jättetråkigt. Och jag vill gärna se Antonsson ett tag till faktiskt.
Tror ni att Christiansen kommer att spela på samma position igen?
Jag hoppas det. Men jag vet inte.
Ja, men det tror jag nog. Det skulle vara väldigt märkligt annars. Dessutom har ju MFF alltid möjligheten att om han är inspelad på den positionen att kunna vara ganska flexibla, både varierade i matcher och under matcher, om man vill plocka ut Oskar Lewicki och sätta ner Anders Christiansen och lyfta in Adinalic eller vad det kan vara. Också, för övrigt också märkligt då att satsa så hårt på Adinalic och sen när det väl drar ihop sig då så, nej, då, eller drar ihop sig.
Man kan, han var ju med mot Wolfsburg.
Ja, precis, det kan man ju säga. Att det var ihopdraget också, men det var, nej, jag vet inte. Det,
man kan säga som så,
har han redan misslyckats i den satsningen? Eller var det långsiktiga tänket som fanns där?
För det hade varit rimligare att inte spela honom mot Wolfsburg och spela honom mot AFC, kan jag ju tycka.
Ja, kanske framförallt i andra matchen då, man tyckte att man saknade den här offensiva kreatören i Anders Christiansen. För om vi bara ställer upp dem head-to-head så att säga, så är Anders Christiansen bättre i stort sett alla parametrar.
Mycket parametrar och snack idag.
Ja, härligt.
Det är bra.
Jag har saknat.
Ska bli spännande att se hur stadions plan är nu förresten. För den var rätt så risig mot Wolfsburg, tyckte jag i alla fall. Parentes.
Parameter.
Inte risig är fel uttryck, men den blir rätt mycket.
Den höll inte världsklass.
Nej, det kändes inte riktigt.
Men ändå bättre än Västra Mark i Karlskrona. Hur mycket folk tror du att det kommer?
Det är också väldigt svårt att säga. Kan det bli en 7-8 tusen i alla fall, va?
Det känns som att
hänger på alltså
bara, ja, men bara liksom spel, bara arenan gör ett par tusen påslag, gör inte det.
Ja, men det är lite synd ändå att han inte spelas Malmö IP. Man hade ju velat ha det tajt och tätt och sådär. Det blir ju liksom en liten annan. Men det går ju inte när det är med bortaklack och så vidare. Liksom att det...
Man klarade ju av IFK Göteborg där faktiskt i en cupmatch, men jag tror inte.
Men det var ju säkerhetszonerna enorma. Ja. Det kändes ju nästan fånigt liksom.
Men jag kan inte tänka mig, jag är helt övertygad om att den går på stadion. Det kanske redan står ut.
Ja, det stod på MFFs hemsida.
Ja,
det. Företagsnamnet och stadion stod det där.
Hur lång invändningstid behöver man där, tror ni? Innan man börjar säga.
Ja, vi säger inga, vi kan inte uppge några tidsramar för det.
Vi kan väl bara konstatera att vi har bestämt oss för att vi kallar det stadion.
Okej.
Okay. I likhet med andra arenor i vår närhet. Faktiskt.
Ja.
Alltså att vi kallar dem stadion, men att vi kallar dem vid. Till exempel bara arenan i Lund.
Ja, men det hänger ju lite grann på att arenan i Lund av tradition har haft Sveriges längsta arenorna. Inte riktigt lika långt nu längre, men fortfarande ganska långt. Nu tänkte jag att vi skulle också prata lite grann om det årsmöte som var i fredags. Max, du som var där. Kan du sammanfatta detta på 30 sekunder? Nej, jag bara skojar. Du får lite mer tid för det.
Med tanke på att folk satt och skruvade sig i stolarna och konstaterade att det var nog tidernas längsta årsmöte utan att särskilt mycket vetet sa så. Det är lite elakt. Men ska vi hoppa över det här med ekonomin? Jag tror vi har redovisat det mesta. Det fanns lite fler detaljerade siffror vad det gällde intäkter, men jag tycker inte det är någonting som sticker ut sådär. Utan bilden är ju fortfarande att ekonomin naturligtvis är väldigt stark, men att ett år utan Europa-pengar och spelarförsäljningar kan innebära 40 miljoner i förlust. Så är det faktiskt. Och sen vet ju fortfarande ingen vad som kommer att ske med det nya Europaspelet. Som då börjar först nästa år. Övriga frågor så var det så här, för att uttrycka det enkelt, att sådana här möten ibland har en tendens att haka upp sig i någonting som liksom det bara blir fel. Det var en lång, lång diskussion huruvida maten på stadion hade blivit bättre, och det fastnade på Eriks lunchmeny till slut. Och folk tappade liksom tålamod och fokus, och det blir inte bra när årsmöten blir på det sättet, tycker jag. Det fanns ju kanske viktiga frågor att diskutera. Och en fråga där styrelsen då var...
Vad var invändningen? Att det var äcklig mat? Eller?
Ja, det var några som ansåg att det var väldigt dålig mat. Att det hade blivit inte bättre än innan. Jag vet inte hur mycket man vågar recensera, men jag kan säga att jag har varit och ätit några gånger. Och, alltså, jämfört med den tidigare restaurangen så går jag mycket hellre dit nu. Men det är min högst personliga uppfattning. Nej, men det var ju så att MFF har bedrivit e-sport under ett provisorium, eller en prövoperiod kanske vi ska kalla det. Och styrelsen ville ju permanenta detta, och jag vet inte om de var rädda för ytterligare ett nederlag eller om det bara var en entusiastisk... Eller det var ju två olika personer som pratade om det här. Men det blev alltså en pitch på, jag vet inte, men 30-40 minuter, och folk visste fast till slut inte vad de skulle bli av. Det var helt absurt att för mig som jag inte, jag förstår inte när MFF inte ska ha andra sektioner, förstår inte varför e-sport ska vara så viktigt, men jag inser att det inbringar pengar och att de andra allsvenska klubbarna är med där, men det blev väldigt konstigt när det inte blev frågor om laget och framtiden som det brukar bli, utan detta upptog så oändligt mycket tid. Och när det väl skulle gå till beslut så den vanligtvis mycket säkra mötesordföranden försökte, eller klubbade igenom det innan folk kan hojta voteringen. Och var väldigt irriterad över att folk ville ha votering. Och det blev ännu märkligare då, för då kändes det ungefär som att det här skulle igenom snabbt.
Så det var lite om man vill ha igenom det snabbt kanske man ska ha 40 minuters dragning.
Nej, dessutom. Men det var lite olikt ett MFF-årsmöte då. Och sen så
lite personlig reflektion med det här med e-sportandet är att det är underligt att MFF lyfter det ekonomiska som en sån stor fördel, ja, när man väljer att spela FIFA som inte har så stora ekonomiska fördelar. Det finns ju andra spel som är betydligt större om man nu vill liksom tjäna pengar på sitt e-sportande.
Nej, jag kan inte de här bitarna, måste jag erkänna, men det handlar inte om att vara omodern, men jag tycker att det blir för mycket fokus kring någonting som inte är Malmö FFs kärnverksamhet i den delen. Sen blev det då naturligtvis diskussion kring VAR-motionen, och den gick ju då igenom med knapp majoritet, alltså att MFFs styrelse skulle verka för att inte VAR införs. Och situationen blev väldigt märklig eftersom MFFs vd Niklas Karlén redan är tillfrågad att vara med i en grupp som ska utreda VAR. Vars eventuella vara i Sverige. Och jag har full respekt för han och Anders Pålsson säger att de vet inte om de överhuvudtaget kan vara med i utredningen nu. För det är väldigt svårt att sätta sig i en utredning där man har med sig ett budskap att man måste säga nej till allting. Och jag tror att de medlemmar som drev den här frågan väldigt hårt och som kände medvind efter LB07-beslutet, alltså det blev nu lite fel, därför jag tror inte de var riktigt medvetna om var den här frågan stod. Sen är det en helt annan fråga, och den är kanske vi inte ska ta här. Vi pratade om det förra gången, om medlemmar verkligen ska om det är den typen av frågor man ska diskutera. Men jag tror att beslutet, man kan säga så här att beslutet på vad det gäller LB07 blev till slut helt legitimt. Det var en väldigt stor majoritet, och jag tror att hade fler medlemmar röstat så hade utgången blivit ungefär densamma. Därmed så tror jag att om en större del av medlemsstocken än de kanske 2-3% som nu faktiskt röstade hade fått sätta sig in i den här frågan, så hade de definitivt skickat, hade det varit mycket troligt att de hade skickat att styrelsen skulle vara med och utreda det här.
Men där tänker jag, Fredrik, du pratade ju förra gången hur VAR-maskinen har misslyckats med sin marknadsföring. Mm. Att påtala de positiva effekterna av detta. Och här är det ju lite samma. Här kan man känna att MFF kanske har informerat lite dåligt om ja, var i processen man befinner sig.
Ja. Sen hade de ju inte direkt hjälp av att ha fått ett VAR domslut emot sig veckan innan som kom att spela ganska stor roll för den fortsatta spelet i Europa. Alltså det blir ju lite vanskligt när en sån sak kan avgöra ett sånt stort beslut, att det står och väger på en sån sak.
Vi måste betänka så att MFF kanske har 5 500 röstberättigade medlemmar. Det var 189 som röstade för att VAR ska stoppas. Alltså det är det här som är föreningsdemokratins dilemma när det blir de här frågorna. Att då kanske påknuffat av den här situationen mot Wolfsburg blir en väldigt stor fråga, väldigt hafsigt avgjord egentligen. Sen, alltså inget fel i medlemmarnas engagemang, absolut inte, under de här grupperna. Det handlar inte om det. Och det här handlar ju inte om ja eller nej till VAR. Det handlar faktiskt om de skulle kunna arbeta i frågan eller inte arbeta med frågan. Och jag tycker att du, Fredrik, pekar på en öm och viktig punkt. Och det kommunikation och information pratas det mycket om i Malmö FF, men de här bitarna med kommunikation från vad styrelsen vill göra i stora frågor fungerar ju uppenbarligen inte särskilt väl. Det kan vi väl konstatera.
Max, jag tänkte med det här som du säger med de här alltså dels som vi tar alltså eller resultaten av omröstningarna med VAR och LB07, vi har det här med longören med e-sport, vi har detaljdiskussionen kring menyerna Är det liksom så att att föreningsdemokratin, i alla fall i de här stora föreningarna, är det på väg att hända någonting med den processen?
Jag kanske lite grann. Alltså, dels tror jag att medlemmarna på ett tydligare sätt höjer rösten. Det har ju varit en tendens, och det är ju naturligtvis bra att fler kommer. Det har ju varit en stor kärna i Malmö FF som har kommit på årsmötena och oftast röstat som styrelsen vill. Men det är också, som jag har sagt tidigare, så tror jag det kan bli en risk och ett problem om medlemmarna tror att de ska styra i väldigt många enskilda frågor. För det är ju faktiskt så att vi i alla sammanhang, vi väljer kommunstyrelser eller kommunfullmäktige och vi väljer riksdag därför att de ska fatta beslut åt oss. Och MFFs styrelse har ju faktiskt ett uppdrag från medlemmarna att sköta verksamheten och i sin tur lämna över den till den operativa dagliga ledningen. Och jag tror att jag har nämnt det vid något tillfälle tidigare, men den så tragiskt avlidde Håkan Jeppsson uttryckte ju väldigt stark tro på föreningsdemokratin, men också en oro för att just det här skulle börja hända, att i vissa fall då små grupper eller små röstetal skulle kunna påverka verksamheten väldigt stort. Och det kan ju i förlängningen innebära att frågan om att avskaffa 51%-regeln, det vill säga alltså att medlemmarna ska ha rösträtt majoriteten, kan dyka upp igen i framtiden. För vi ska komma ihåg att den var ganska långt fram och att fotbollen och hockeyn drev den rätt så hårt för ett antal år sedan.
Nästa årsmöte så kommer det in en motion om någon motionerar om ett menyförslag på Eriks restaurang.
Nej, men det är ju en charm att det dyker upp alla möjliga frågor på ett årsmöte, men det får ju inte heller, ja, som sagt, jag tyckte att sporten kom i skymundan.
Men hur är man, hur ser det ut i stadgar? Är man skyldig att behandla alla motioner?
Ja,
det kommer in. Ja, det. Oavsett vad de handlar om.
Ja. Men sen kan man ju konstatera att det är en fråga som inte kan behandlas. Alltså, men man måste ta upp dem.
Ja. Jag har inte så många fler frågor att ställa. Har ni fler svar att ge?
Nej, vi tycker väl att vi ska på söndag äntligen få ett svar. För nu kan det väl knappast vara något annat än så. På söndag får vi ett svar var Malmö FF 2020 står. Tycker jag.
Verkligen. Och en fråga som vi kan avsluta att prata om, men som man inte längre får något svar på, är ju den om man undrar om någon spelare är skadad.
Ja.
Fråga får man väl göra, men svar får man inte.
Vi var ju berörde lite grann innan.
Men vi har raljerat om precis. Det genom den här podden.
Varför har det blivit så här? I Malmö FF kan vi börja med att prata om.
Därför, i grund och botten är det väl att man vill, ska man inte säga leka storklubb, men man vill liksom, man tror att det är så en storklubb gör.
Man har påverkats för mycket av att vara ute i Europa. Och det är den enda förklaringen jag kan hitta i alla fall. Man kan väl säga så här att om vi ska uttrycka enkelt då, så ska ju Malmö FF då bara tala om spelarna likt hockeylag då har en överkropps- eller underkroppsskada. Man ska inte ge några prognoser och så vidare. Det jag kan tycka är bra, det är att nu får vi ett väldigt tydligt ställningstagande till att förhålla oss till. Jag tror att det kommer medföra att vi bevakar Malmö FF en aning mindre faktiskt. Därför att det finns ingen mening att ställa de här frågorna längre. Det är inte lika meningsfullt att efter en träning ta upp vad som har hänt. Och det kommer att få effekter, och det spelar inte mig någon roll. Det är lätt att tro att det är vi. Jag tycker synd om de som följer Malmö FF. Jag tycker att det är en underhållningsindustri, fotboll. Saker och ting, alltså Jiri Engelberget, han landade fel på gräsmattan i Karlskrona inför väldigt många människor. Och det finns en logik i att man undrar vad som egentligen hände. Jag tycker inte det är det minsta märkligt.
Jag tycker det är lite underligt också att man hänvisar till spelarna som privatpersoner. Det är liksom ingen som frågar, när vi sitter och frågar en spelare hur känslan är inför match, att vi vill ha svar på om det är bra i förhållandet till spelarens sambo eller något sånt där. Utan vi undrar ju om hur känslan är som yrkesman.
Ja.
De är ju inte på plan i Malmö FF som privatpersoner.
Nej, vi frågar inte hur skadan påverkar. Kunde du gå och handla igår?
Nej.
Nej, alltså, det här är ju en, det är en del av det. Och jag, som sagt många gånger tidigare, jag värnar definitivt inte om spel. Alltså spel och dobbel. Men det är ju faktiskt en rätt väsentlig information för de som spelar att veta vilka som är aktuella för spel och inte kan spela och så vidare. Och det senaste nu har ju varit, även om Jonas Tomasson har lovat att han ska lämna trupp dag före match till Allsvenskan, så återigen till cupmatchen nu så fick vi ingen trupp innan heller. Och det innebär ju, det är ytterligare ett steg där att minska informationen. Jag är inte förvånad, eller jag tror ingen av oss är förvånad eftersom vi har sett den här tendensen på många områden tidigare. Samtidigt som vi säger att visst, MFF har en öppenhet att vi kan prata med spelare och så vidare. Mm. Men alltså jag kan bara ta ett exempel. Jag var på handboll igår. Alingsås målvakt fick en straff i huvudet. Och Hampus Olsson i HK Malmö fick rött kort för det. I MFFs skadevärld skulle det alltså heta då att den här målvakten som fick ut lider av en överkroppsskada. Alltså det vi faktiskt ser framför våra ögon är väl det är väl en naturlig del av idrotten. Man har anfört en massa, alltså GDPR dyker upp, för det kan man alltid säga, för det är ingen som förstår vad det innebär.
Nej, det, men det är lite, jag tror inte riktigt man kan gömma sig bakom det. GDPR kom ju inte igår heller, så att då skulle man kanske gå tillbaka och testa det rent juridiskt då, om MFF har brutit mot lagen här nu i några års tid. Det hade varit intressant i sådana fall. Men det här på tal om att motionera om så kallat små frågor, det hade varit intressant att se en motion till nästa års möte om att MFF ska gå ifrån principen av att prata om det är ju en motion som är lika rimlig som om meny, alltså ja, som absolut. Matutbudet på Eriks i alla fall. Att säga att den klubben som jag är medlem i, den ska berätta vad det, om spelarna är skadade. På, förstås på en rimlig nivå liksom. Men det...
ja, och sen kommer det här hockeysnacket in att det kan vara så att spelarna satsar på att de vet att han har brutit ett reben, så då tacklar de honom där. Men alltså, det är inte riktigt den bilden jag tycker jag ser i fotbollen generellt. Och dessutom har man ju, vilket vi undrade lite grann över Fredrik, både Fredrik och jag, det, att man anför försäkringsfrågor. Att försäkringsbolagen följer vad som skrivs i media om skador och noterar att det kan bli dyrare premier och så vidare. Vill man mörka detta?
Mm. Ja, det är det som är det intressanta i detta. Att,
alltså, som försäkringsbolagsföreträdare så skulle jag bli mer skeptisk mot en skada som inte ingen vill beskriva.
Nej, och sen också... Jag läste då Daniel Andersson i Kvällsposten idag. Och det blir liksom... Det blir lite tröttsamt det här, man ska liksom lasta media för situationen, att det har blivit felaktig medierapportering och med exemplet att det fanns två Hugo Andersson i Trelleborg som har gjort att det blev någon felaktig skaderapportering om Hugo Andersson i Trelleborg.
Men det rimligaste då är ju att servera så god information som möjligt. Då minskar ju risken för felaktiga uppgifter.
För det här kommer ju bli ett oerhört spekulerande reportrar som har fått för sig att de såg någonting under match som troligen är det som föranledde skadan. Och då kanske man ringer upp en doktor som får ge en generellt uttala sig om vad det brukar vara för typ av skadefrånvaro på den här. Alltså det kommer ju bli en sån situation. Det är den ena sidan av det. Eller så att media bara tröttnar och skiter i att rapportera om det.
Att vi... Ja, det är den delen. Det är det jag känner. Liksom att jag tycker vi tar den här diskussionen här nu och sen så sen får man naturligtvis förhålla sig det. Det här är Malmö FFs val och vi kan inte ändra på det. Supportrarna kan inte ändra på det. Vissa supportrar tycker det är jättebra att det är hemligt.
Ja, men vissa supportrar går ju alltid på vad klubben säger oavsett vad det är. De tycker att om MFF stänger träningarna, jättebra. Om MFF har...
Jag skulle säga så arg, Fredrik.
man blir galen på att till vilken... Det är väl det som är att vara supporter, att man ska liksom backa klubben i vått och torrt. Men man har, och sen också så hänvisas det att det här är någonting spelarna har önskat. Och i alla år jag har frågat spelare om liksom... Ja, hur känns det inför match då? Det brukar vara en inledande fråga. Liksom, är kroppen fräsch? Liksom. Att detta har varit en jobbigt för dem. Jag har aldrig liksom fått den bilden av att oj, det här var känslig information liksom. Men sen är det också intressant att se vad, och då tycker man så här, för att när man läser de här förklaringarna till varför den här utvecklingen blir, då tycker man ja, men det är rimligt och sådär, och försäkringsbolag, men vad drar MFF gränsen någonstans? Vad liksom ska med den här, allting är alltid så logiskt i alla de här besluten. Och då kanske de kanske kan prata med media en dag i veckan istället. Det är ett önskemål från dem och Ja, ibland har de blivit felciterade och ja, de måste koncentrera sig på match och så vidare. Alltså det går ju att göra logik av allting sånt där.
Jag kan bara ta ett exempel nu, för jag tror inte han har något emot att jag nämner det. Malmö FF har en spelare som heter Samuel Adrian som skadade korsbandet i höstas när han var utlämnad till Kalmar. Enligt den nya policyn då så ska det bara heta en underkroppsskada och vi ska inte veta mer. Jag träffade Samuel inne på stadion i veckan och naturligtvis frågade hur det var med honom. Jag hade sett att han var ute på planen. Ja, han var glad och nöjd att han var så långt kommen. Han hade inte haft några bakslag och det kändes bra. Jag förstår liksom inte faran i den här informationen som bara borde gagna alla parter egentligen.
Mm. Nej, men det är ju helt sanslöst där också att Malmö FF har vunnit 20 SM-guld under perioder då man alltså har delgivit media information om spelarnas skador. Det framstår ju nästan som världsrekord på något sätt. Det är ju en tråkig... Sen när Isak Kistetelin skrev på för MFF så kunde han inte träffa media i 10 minuter, men han hade tid att ta 200 bilder och en fräck drönarfilm presenterades. Och en kvarts öppen träning nyligen stängdes så blev det 2 minuter. Och MFF har under flera års tid skrivit upp felaktiga startelveformationer. Med vilja, antar jag. Det blir grej på grej på grej. Och det finns alltid en väldigt, väldigt logisk förklaring. Bortsett från det här med startelveformationerna. Där de har skämtat bort och så vidare.
Ja.
Men man vill kommunicera med hemsidan då, säger man hela tiden. Men kan man lita på den till 100% som supporter? Vi kan titta på Roman Gall-fallet. Nu, han var med i en... han var inte med på plan i U21-matchen. Nej. På MFFs hemsida står han uppskriven och står på att han var på bänken. På Svenska fotbollsförbundet hemsida så är han inte med på bänken. Så vad är rätt där egentligen?
Och all sån information kan du inte... du kan ringa upp folk, men du kan aldrig ställa följdfrågor till en hemsida. Det är liksom...
I en allt mer likriktad fotbollsvärld, det är ganska väntat vilka som går långt i Champions League, vilka som toppar Premier League och La Liga och så vidare. Där står ju faktiskt Allsvenskan för något genuint och jag ska inte säga unikt, men i alla fall speciellt. Att vi kan få vara nära klubbarna, att Allsvenskan är spännande, att det är liksom vår liga och så vidare. Och så väljer klubbarna, för det är inte bara MFF detta utan det är även AIK och IFK Göteborg gör så här nu, att gå åt helt andra håll. Det tror jag är självmål, men jag tror att... Max, har du ett exempel på en svensk klubb som gör på ett annat sätt?
Ja, nu vill jag idka lite högläsning. Nu får du klara en minut här. Johan Hammar fick chansen i start i matchen mot Eskilstuna i lördags. Men efter bara en halvtimme blev han utburen på bår med befarad ljumskskada. Idag står det klart att Hammar missar den allsvenska vårsäsongen. Prognosen för Hammars skada var länge osäker. Men när resultatet av måndagens MR-undersökning kom under tisdags eftermiddagen stod det klart att han missar minst 3 månader och därmed den allsvenska vårsäsongen. Johan har ådragit sig en ljumskskada som kommer att hålla honom borta från spel i 3-4 månader. Skadan är av den art som inte opereras och prognosen är god. Efter rehabilitering återhämtar sig ljumsken bra, både när det gäller rörlighet, styrka och funktion i de allra flesta fall, kommenterar fysioterapeut Patrik Gasarian. Detta är hämtat direkt från Häckens hemsida och jag noterar att Häcken har en tidigare mycket duktig journalist som pressansvarig.
Mm. Och då kan man säga så här,
Malin Jonsson.
Ja, och då kan man invända då, men Häcken, de har ju inte alls lika mycket uppmärksamhet och stort intresse som MFF förvisso, men skruva tillbaka klockan några år innan Häcken hade den här typen av kommunikation via sin hemsida, vilken uppmärksamhet de hade då, nästan ingen alls. De har ju liksom verkligen pockat på uppmärksamheten i Göteborg, förstås i samband med att de gör bättre sportsliga resultat, men ändå, alltså, att de har plockat andelar mediamässigt beror ju på en välkomnande atmosfär och att göra jobbet för media enklare. Det är ju det handlar om.
Man slipper ju också som förening en väldig massa frågor, ja, när man gör så här. Alltså det som MFF med flera verkar tycka är det allra jobbigaste.
Mm.
Det slipper man ju genom att vara tydlig i sin information.
Och vi kan väl konstatera att tolkningen av GDPR är rätt olika, va? Det kan inte vara...
Nej, Hisingen är undantagen. GDPR.
Mm. Nej, som lyssnare så hoppas jag ni förstår att det är...
Alltså om GDPR vore in effekt så skulle ju Per Herbertsson sitta i fängelse. Alltså, han skulle ju sitta på 30 år.
återfallsförbrytare.
Jag tycker bara vi ska betona igen, alltså ni som lyssnar på den, att det här resonemanget som vi raljerar ganska mycket över, det handlar ju inte om vårt väl och vi kan klara oss utan detta och det minskar egentligen arbetsbördan, men generellt för, som Fredrik har varit inne på, för allsvenskan som serie och för snacket runt omkring den och för det underhållningsvärde som faktiskt åskådarna vill ha och har rätt att veta så mycket som möjligt, som är rimligt kring, så är det är därför vi pratar om det här. Och sen finns det alltid de som tycker att allting som klubben gör är rätt och att vi är dumma som lägger oss i det här överhuvudtaget. Men jag tror inte att majoriteten av följare tänker så.
Nej.
Det var en svada där.
Ja, det var ju skönt. Då så tänker jag att vi återkommer i nästa vecka. När vi äntligen har fått något sorts svar från Malmö FF om hur var de står någonstans. Det här har varit avsnitt nummer 208 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.